hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är torsdag och då brukar ju Viktor Enberg och Kalle Hultin sitta här tillsammans med andra supportrar från de olika Big Six-klubbarna. Men de är nere på Cypern och bevakar det glödheta januarilägret som landslaget befinner sig på. Så då får det helt enkelt bli du och jag igen då, Björn, som kör ett torsdagsavsnitt.
Ja, det känns ju väldigt kul. Unnar de två herrarna också lite sol och bevaka det här, vad ska man kalla det, allsvenska superlaget som precis. Det väl är mer än kanske det riktiga landslaget. Men vem vet, det kan ju vara så att det blir Daniel Bäckström som står där som förbundskapten, så att det är nog inte helt dumt för de där spelarna att vara där och prestera.
Och om vi ska få en Premier League-vinkel på den samlingen så är det väl ryktet då att Lukas Bergvall, den superheta Djurgårdstalangen som har, känns som att han har alla klubbar efter sig, men det senaste ryktet vi kunde läsa, det var att West Ham ska ha lagt bud, men det kan vi här från Big Six dementera, va?
Ja, precis. Vi har varit i kontakt med sportchef Bosse Andersson och frågat om det stämmer att det ligger ett bud från West Ham, och det gör det inte.
Nej, inte ännu i alla fall.
Inte ännu. Det är väl inte helt otänkbart att det brukar oftast vara så, ingen rök utan eld. Att det kanske är så att det finns ett intresse, men det ligger inget bud där.
Ja, det vore ju kul sen. Får vi se var han landar. Han har ju en lång karriär framför sig. Men någon gång så vill man ju såklart se Lukas Bergvall i Premier League. Han har ju fysiken för det. Som sagt, kanske inte ännu då. Han har några år av seniorfotboll framför sig innan han är redo, tror jag, för den största scenen. Men en dag kanske vi får se honom i Premier League.
Ja, det hade ju varit väldigt kul att se honom i den bästa ligan någon gång framöver. Och vi... nu börjar vi nästan bli lite bortskämda med svenskar som gör det bra i Premier League. Så att vi ser ju att de här, den nya generationen fotbollsspelare, svenska fotbollsspelare, klarar av att hävda sig på Premier League-nivå.
Yes, dagens avsnitt då. Vi kommer ju att gå igenom de matcher som har spelats med fokus på Ligakuppen. Och sen så tar vi vad som händer i nyhetsväg, och det blir mycket silly season. Nu börjar det hända saker i klubbarna, och framförallt Spurs har ju varit redo tidigt här och agerat. Och sen så efter vi har gått igenom nyhetsflödet så ska vi ha en övning, du och jag.
Ja.
Där vi ska ta ut... höstens lag då, vi är ju halvvägs i Premier League, men vi kommer göra det på ett lite annorlunda sätt än vad de mer klassiska höstens lag, hur de brukar se ut då. Men mer till det mot slutet av avsnittet då, när vi ska ta ut våra byggen. Och vi får väl börja då med att vi konstaterar, jag tänker inte gå in särskilt djupt i den här matchen, men Manchester United ställde ett bra lag på banan när man åkte och mötte League One-laget Wigan. Och man löste en 2-0-seger, och det var väl det minsta man kunde begära ändå, att United tog sig vidare i FA-cupen.
Ja, man skapar ju tillräckligt för att kanske vinna med ännu mer i den matchen. Men det var väl det såklart skönt för dem att det är en match som de ska vinna. Och att ta sig vidare därifrån var ju... det var ju givet på något sätt. Men Maino fortsätter ju vara bra på mittfältet för Manchester United. Det är positivt. Höjlund och Rashford fortsätter att ha det svårt att få in bollen. Så att, men de är inte ensamma om det just nu vad gäller storlagen och enskilda spelare. Men skönt för United att ta sig vidare till nästa runda.
Jag konstaterar också att i mål stod Onana.
Just det.
Och det kommer han även att göra, som jag förstår det, på söndag. Han ska ju iväg till AFCON, men han vill vara lojal mot sin arbetsgivare och vara med så mycket som möjligt. Det ska tydligen vara väldigt nära in på Kameruns första match här då. Men han vill ställa upp, frågan om det är bra eller dåligt för United.
Exakt.
Kan du inte bara dra?
Nej, precis. Det är kanske bättre för dem. Speciell uppladdning för de här afrikanska länderna när det är mitt i säsong, att många av de här deras nyckelspelare kommer så sent in på landslags, alltså innan själva turneringen börjar. Till skillnad från mästerskap som VM och EM som går på sommaren, att där får ju ändå landslagen 3 veckor minst, brukar det vara.
Nej, och det får de väl lite skylla sig själva, kan jag tycka. När, ja, när de lägger det så här som de gör i januari. Det är väl för varmt att spela, ja, men någon annan precis tidpunkt på året. Men det blir korta förberedelser då, men de är ju vana vid det. Det blir intressant att se då för Uniteds del. Vem som kliver in i kassen här. De har ju lite olika alternativ. Det är ju Bayindir, som ju turken, mm, Altay Bayindir. Eller då, om det blir gamla klassiska Tom Heaton då, Heaton, ja, som ställer sig i kassen. Och här finns ju faktiskt möjlighet för den, mm, som kliver in, att om personen i fråga gör det bra, så ska nog Onana inte känna sig allt för säker att platsen är ledig när han kommer tillbaka då från AFCON då. Men United vid och viktig match till helgen då mot Spurs, mer om den lite senare. Men lite mer fokus på ligacupen, det hade i alla fall jag den här veckan. Och vi har ju, det som är lite kul med ligacupen är ju att vi kan få en toppfinal verkligen mellan två storklubbar, två Big Six-klubbar. Mm. Eller så får vi ett skrällag, vilket ju har sin charm också. Och det laget som har väl bäst möjligheter att kunna lösa det här, det är ju faktiskt Michael Carricks Middlesbrough, som alltså går och slår Chelsea på hemmaplan med 1-0 på Riverside Stadium. Och alltså, kolla expected goals här, så är det ju Chelsea som har, de kommer väl upp i 2,46 då. Och Middlesbrough har väl i stort sett bara den möjligheten där man gör mål. Och då kan man ju säga så här, ja men Chelsea skapar lägen och det här är match de vinner i 9 fall av 10. Men herregud, det går ju faktiskt inte att sitta och prata så efter att man har mött ett lag som ligger i mitten av Championship. Middlesbrough gjorde det ju bra i fjol, men har inte en lika bra säsong i år. De har mycket skador, det har Chelsea också, ska absolut sägas. Men om ett lag som Middlesbrough har mycket skador, då vet jag att bredden är ju inte lika god som den är i bortalaget Chelsea här. Så att det är ju, att förlora 1-0 mot Middlesbrough, det är ju på nytt ett pinsamt resultat för Pochettino.
Ja, det är det. Jag ser inte jättemycket Championship, men jag har faktiskt sett några enstaka insatser av Middlesbrough och Michael Carricks Middlesbrough, och det är ett lag som absolut inte har imponerat på mig. Väldigt, väldigt svårt att liksom föra matcher och vara dominerande i matcher oavsett vilka de möter. Det är ju en jämn liga, så ska ju sägas, men och då möter de ett Chelsea som ju ställer upp bästa lag.
Ja, det gör de.
I och med att det är liksom, det är två matcher, det blir omspel. Här är det ju returmöten då, oavsett resultat. Så att det är, men då är de ju väldigt nära final.
Där får vi nästan stanna vid, va? Så att man sitter ju här varje år i den här typen av forum och pratar om hur idiotiskt det är att ligacupen helt plötsligt ska ha två matcher. Ja. Nej, va? Alltså i ett skede där lagen ska...
Trots att det är semifinal, så tycker jag också att låter liksom bara avgöras på en match.
Ja, vad håller de på
när man har två kupper dessutom?
Nej, det är idiotiskt. Men sorry, fortsätt.
Ja, nej, men sen, alltså första halvlek av Chelsea är ju bedrövlig. Alltså det är så mycket slarv av egentligen nästan alla spelare. Och även de spelarna som har varit ganska bra den här säsongen. Men jag tycker Gallagher slarvar mycket. Palmer var också ganska svag.
Ja, ofokuserad. Han kom ju till mängder utav lägen. Av de här expected goals-siffrorna vi har, så står väl Palmer i stort sett för alla missar. Han ska ju verkligen göra minst en eller två kassar i den här matchen.
Ja. Jag vet inte, nu är det ju, jag såg ju reaktioner från många Chelsea-sportare efter den här matchen, att det är liksom, ja, men nu är det ju vissa som är verkligen på riktigt trötta på Pochettino. Mm. Och ägarna såklart, men för jag tycker att de hänger liksom inte ihop, spelarna, i hur de vill spela. Det är liksom stressade bollar som de skickar till varandra, och det är som att spelarna inte är beredda på dem, och de får en spelare i ryggen och viker ner sig i duellspelet, och nej, det var långt ifrån en bra insats. Nu väntar ju ändå ett returmöte på Stamford Bridge här.
Ja, vi tror att de löser det. Men samtidigt har de ju haft ett helvete mot lag som står lågt. Det vet ju Carrick om, att Chelsea har väldigt många matcher de mött från bottenlag från Premier League, och där de har förlorat matcher. Så det har gått ett halvår nu, och att Pochettino inte har löst den typen av problem. Nej. Jag förstår att det är ett första år där det fortfarande handlar mycket om att sätta ihop det här laget och bygga en identitet och att man kan gå på några plumpar, men de börjar bli för många nu. Och ja, man behöver en nia, en anfallare. I den här matchen så är det väl Palmer som någonstans ändå hittar in i den. Jag visste inte vem som skulle starta som nia, men det kändes som att Palmer var någon form av falsk nia, och han kommer till lägen men bränner dem. Han trivs inte riktigt i den rollen, utan Broja hoppade ju in, men de spelar ju flera matcher på kort tid här nu, och jag sa ju det i måndagsavsnittet att skönt för Chelsea att de vinner mot Luton i ligan och tar sig vidare i FA-cupen med en stabil 4-0-seger mot Preston. Kan de bara få ett bra resultat här mot Middlesbrough och vinna med 1-2-0 och sen åka hem till Stamford Bridge och slå Fulham, men då kan man ju gå på ledighet med en rätt skön känsla. Men istället då så kommer den här torsken och återigen, de löser säkert det här, men det var ju inte vad Pochettino behövde när han dessutom ställer bästa lag på banan.
Ja, och en del ursäktande argument för Chelsea är ju att de har ett ganska ungt lag, men då ska man veta att Middlesbrough har ju också ett ganska ungt lag. Ja. Det är inte ett liksom ett gammalt rutinerat championship-lag, utan de har mycket liksom 20-åringar på banan där och 20-25-åringar på banan. Så att, och det finns ju ändå rutinerade spelare i Chelsea som Sterling och Silva och sådär. Så att, det
man kan inte
mycket
hela
hopp.
Tiden bara sitta och peka på att det ska komma in spelare heller. Alltså absolut att man kan sitta och säga då, som vi gör med Arsenal, att men där skulle man behöva in en nia i Liverpool, en sexa, även om ändå har gjort det väldigt bra nu. Men för de här lagen, innan de kan börja hålla på och sitta och peka på enskilda positioner, försök att få ihop någon form av grundspel. För det tycker jag saknas, metoder för att ta sig igenom den här typen av försvar. Så att det går inte bara att vända sig till sin ägare Bowley och säga att nu vi behöver in nya spelare. Utan man har värvat för hisnande summor. Man kan förvänta sig betydligt mer än det vi har sett. De sladdar i ligan. De är i en ligacup-semifinal visserligen. Och förmodligen i slutändan en final. Men betyget hittills för Pochettino är underkänt. Det här laget ska man kunna göra betydligt mer av.
Men visst, sen kan de ju, finalen är väl någonstans i februari. De kan ju stå där med en ligacup-titel.
Ja.
Det kan de ju fortfarande göra.
Absolut. Ja, vi tror som sagt här om 2 veckor då, så är det retur på Stamford Bridge att de löser det. Men det var alldeles för svagt i första mötet då. Ett lag som steppade upp under matchens gång, det var ändå Liverpool då, som lyckades på nytt då vända och vinna mot Fulham. Jag lider med Fulham. Det var inte särskilt länge sedan de var på Anfield och stod för en imponerande insats och hade 3-2 när vi närmade oss stopptid. Men det här Liverpool, alltså den mentala styrkan i det här bygget, alltså det finns inget lag i världen, skulle jag vilja påstå, som är bättre på att forcera och skapa energi i laget som är ute på banan än just Liverpool. På nytt en mäktig vändning. Och någonstans är den logisk. Man bara väntar på att Liverpool ska få in ettan. Och då kommer oftast i regel 2:an. Svag första halvlek. Men när Darwin Núñez kommer in här i den andra halvleken. Klopp gör några byten. Gör några justeringar i laget. Då är Liverpool för tunga. På nytt för Fulham.
Ja, de är det. Och jag håller verkligen med. Det finns ju en styrka. Sen är det klart att när man är på Anfield har det trycket med sig. Men samtidigt kan ju det ibland vända att publiken blir orolig och nervös och det sätter sig liksom en extra press på spelarna. Men jag var egentligen, man brukar ju säga det ibland ironiskt som supporter, att jag var aldrig orolig. Jag var faktiskt inte det som neutral här, även om jag förstår att vissa Liverpool-supportrar kanske blev lite nervösa mot slutet. Men jag tycker även, alltså Fulhams 1-0-mål i första halvlek kommer ju lite ologiskt. Det kommer ju lite från ingenstans. Så jag tycker att även där så, man pratar ju alltid om Klopps Liverpool som det här liksom, det gegenpress och pressa laget, men här tycker jag även att de har kontroll på matchen och för matchen på ett bra sätt och att mittfältet styr och ställer. Sen är det ganska snyggt av William att göra det där målet. Han visar ju upp sin fina brasseteknik när han får med sig bollen där, och visst, Liverpool försvaret står ju lite på hälarna, men jag tycker ändå att de gör en ganska bra första halvlek också. Och sen som du säger, de, för mig var det bara liksom en tidsfråga innan de skulle få, och när de får in 1-1 målet, då vet man att nu vänder de här. Och jag tycker liksom Curtis Jones är väl kanske
planens, vilken säsong han gör.
Ja, planens bästa spelare. Men jag var extra in på det. Jag kikade lite, kollade lite extra på unge Bradley som fick ta Trents position. Mm. Och visst, han tappar väl kanske William lite där på målet. Men i övrigt på den högerbacksplatsen, jag tycker han påminner väldigt mycket om Trent. Mm. Alltså han fyller ju på offensivt, bidrar ju med inlägg. Och jag tycker att han är snabb och han är brytningssäker. Bra i duellspelet. Väldigt imponerad. Det är intressant att se vad som händer med honom. Nu är ju Trent skadad. Men det kan ju vara så att Trent kanske inte missar så många matcher. Och jag ser framför mig att Trent kommer... Det är mycket som talar för att Trent spelar i Liverpool hela sin karriär.
Absolut.
Och då kan jag se bara på framtiden för den här Bradley. Att, ja, för jag tycker han visar att han håller ju för Premier League.
Ja.
Men han har ju en av världens bästa, i alla fall offensiv bästa högerbackar framför sig. Kan ju få så att... man flyttar upp Trent och sätter honom på en annan position. Och då öppnar det sig för Bradley. Men det blir intressant att se vad som händer med den här unga killen. För att han är ju som sagt, han är ju tillräckligt bra för att kunna starta i Premier League.
Ja, nej, det är också imponerad av honom. 20 år gammal, alltså från Nordirland. Han har varit i Liverpool sedan 2019 då. Mm. Och har ju liksom fått skolas in och gå bakom Trent och inte fått... mängder utav chanser. Han var utlånad också till Bolton i League One här. Men han imponerade igår och det är som sagt, jag tror inte han ställer det kravet ännu, men framåt nästa år eller året därpå så kan han ju nog prata med ledningen och säga så här: kommer Trent fortsätta att vara den här högerbacken som visserligen blir inventerad och följer med upp även centralt i banan, eller kommer jag kunna starta tillsammans med honom? För det, och då tror jag att han är väldigt intresserad såklart av att vara i Liverpool. Annars så finns det nog möjligheter för honom utanför Liverpool. Men han var bra igår. Återigen vill jag lyfta fram Nunez som kommer in med den här energin och frenesin och assisterar till två mål och är ju så fruktansvärt nytt i Liverpools anfallsspel. Och jag kände ibland att jag blir lite missförstånd på... Det blir ju lätt missförstånd på Twitter. Jag vill ju inte såga...
Det är det Twitter är till för.
Ja, det är ju till för det. Det är ju verkligen så. Men han är ju alltid nyttig för Liverpool. Och en fantastisk anfallare att ta sig till lägen. Skapa lägen åt andra. Dels med sina passningar men också sina löp. Men för att växla upp till världsklass... Vilket gör ju så här... Den potentialen skulle ju kunna finnas där. För han kommer till så många lägen... Då måste man göra de där målen också. Och återigen så är en superräddning från Leno. Och jag tycker, jag lider med Nunez också för att han är otur. För målvakten är ju alltid såna här sjuka superräddningar. Alltså många gånger ska de här avsluten där, alltså så här, när bollen skickas in stenhårt in i boxen och han tar sig till rätt plats. Ibland räcker det bara med en touch för att målvakten slänger sig åt. Ja, då hamnar den i mitten i kassen, men då har målvakten redan slängt sig så att det blir målen då. Så han har ju lite otur där. Men jättefint inhopp, och jag tycker att Liverpools offensiv visar här i andra halvlek att vi kommer att... Vilket vi varit inne på, att vi kommer klara oss utan Salah här under en kortare period. För det vimlar ju verkligen av matchvinnare. Igår kliver Curtis Jones in och står för målet. Och det finns andra gubbar på mittfält och i anfallet som kan kliva fram här. Så att, viktig seger, för det är ändå som så att hade man åkt till Craven Cottage med ett kryss, alltså 1-1 eller rent av en förlust, då hade det här varit jobbigt. Och jag är övertygad om att Klopp verkligen vill spela en final här i slutet på... februari. Så att,
ja, och Darwin Nunez, det ska man ändå inte, alltså just när vi är inne på assist, alltså han har ändå gjort 10 assist om man räknar med alla tävlingar den här säsongen. Och det ska man ändå inte underskatta.
Nej, och de är dynga. Alltså det är ju snygga assister. Alltså Dente Gakpo igår är ju fenomenal skulle jag säga. Hela det anfallet är oerhört vackert. Där han vet precis var Gakpo ska komma och slår in den snett inåt bakåt. Så att, och det tycker jag är styrka, för att ibland kan man ju tycka att han ibland skjuter lite hejvilt. Men han har ju kylan att värdera att nej, men nu är det nog en... För man kan ju tänka sig att han vet ju om snacket runt honom. Och han vet ju också vad som krävs av honom för att bli den här världsklassanfallaren. Att det är mål som gäller. Men då ser han till att assistera sin omgivning. Och så länge Liverpool vinner så är jag övertygad om att Klopp är nöjd med honom.
Och tittar du totalt sett... Det sjuka är att man kollar på hans statistik. Han alltså redan, om du räknar med alltså Premier League, Europa League, Ligacupen, FA-cupen, så har han ju faktiskt spelat 30 matcher redan den här säsongen. Och han har alltså 8 plus 10. Så 18 poäng på 30 matcher. Det är ju ändå ganska bra.
Absolut.
Bra jobb. Då har han inte startat alla matcher, långt från alla matcher.
Men han är ju en bra inhoppare också. Ja, men det alltså, så här, jag säger inte att han ska vara någon supersub, för att han är bra från start också. Men oj vad han kan förändra en matchbild och skapa energi och jobba för ett motståndarlag då, som känner att vi har en 1-0-ledning här, men nu börjar trycket komma. Vi vet hur starka de är, och så skickar de in den där bästen också. Mm. Det blir inte jättelätt för Fulham.
Men sen, och det går inte att komma ifrån att han är ju Mr. Målsumpare den här säsongen i Premier League. Men det blir ju lätt att man går till det hånfulla och slaktar någon och så pratar om som att han är helt oduglig. Och det är han ju inte.
Absolut.
Utan han är ju väldigt nyttig i spelet. Ja. Men det är just det här när du är anfallare. Han är ju där för att göra mål.
Absolut. Men återigen, Fulham tungt ändå. Det är ingen snack om att Liverpool till slut vinner rättvist. Men vid tillfället 1-0, då kommer de ju på en omställning. Där Bobby Reid har en snett inåt pass ska sägas, så att alla förstår vad jag pratar om, till Pereira. Mm. Och att han går på avslut där, det är så fruktansvärt dåligt. Ja. För att, slår han bara den där bollen in, så vet jag, eller är jag övertygad om att Pereira gör 2-0. Och då då är det ett annat läge inför returen. Men två matcher som lever i alla fall då. Det är om 2 veckor tror jag som det ska spelas fotboll igen. Nu har Liverpool en välförtjänt vila här då. Får de väl åka iväg och ladda batterierna här på varsitt håll. Och sen så är det match nästa söndag då, mot Bournemouth. Vi lämnar matcherna som har spelats.
Den är här nu. Comeons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Plus. Regler och villkor gäller.
Tar oss till silly season där det börjar hända grejer. Och ett lag som har haft, alla lag har väl haft otur med skador. Men ett lag som också drabbats väldigt hårt av både AFCON, alltså afrikanska mästerskapen, och asiatiska mästerskapen. Det är ju Tottenham. Och vi pratade om det för några avsnitt sen, att det vore bra för Spurs om de agerar tidigt i fönstret. Och det har de ju verkligen gjort här. Timo Werner är nu officiellt klar.
Ja.
Vi berömde den värvningen. Vi tycker det är ett kittlande lån. Användbar på flera positioner. Och kommer nog passa rätt bra in i Postecoglous höga pressspel och offensiva fotboll. Och de kommer ju komma till så mycket lägen att till slut kanske även han får in bollen i mål. För han var ju den... Nunez har ju tagit över stafettpinnen i att bränna målchanser. Men Werner har faktiskt, precis som Nunez också då, en säsong bakom sig. Det är ju några år sedan nu. Men han gjorde väldigt många mål en säsong för Leipzig. Men det var ett tag sedan, så det är några säsonger
där. Han var ganska bra i våras. Sen har han ju tufft att ta en plats. Jag vet att Leipzig värvade ju en belgiska... spelar Luis Openda som har gjort det jättebra den här säsongen.
Yes.
Och nu faktiskt inte får plats. Men det vi var inne på är ju lite så här att det är ju ingen panik i Spurs. Mm. Så därför tror jag nog att det här är en ganska bra värvning. Och som vi var inne på, han kommer nog inte starta alla matcher, för de har Richarlison där, de har Son som kan spela där. Men just att de behöver lite alternativ på det sättet. Jämför med andra lag som verkligen behöver en striker, då hade man kanske satt ett frågetecken kring att Timo Werner.
Ja.
Ska han rädda era anfallsproblem?
Ja.
Men Spurs har ju inget anfallsproblem.
Nej.
Det är ju det som är hela grejen med Ernst Boll, att det är ju så här, du kan ju nästan sätta vem som helst där. Alla blommar ju ut under honom. Så
ja, det behöver löpstyrka. Det behöver löpstyrka där uppe, och det är ju vad Timo Werner står för. Och användbar på flera positioner. Dessutom snart då, vad jag har förstått det, Maddison i full träning nästa vecka, sägs det. Och han skulle ju betyda mycket för alla där framme. Då kommer de verkligen komma till lägen.
Ja, och sen minns vi också, inga jämförelser i övrigt, men alltså Kulusevski kunde ju ofta hitta in till Harry Kane. Det är väl också så att Harry Kane gör så att han hittar rätt. Men och där kan man ju också se att det finns lite likheter i forwards stilen och att det nog kan passa yttermittfältarna här att hitta in bollar till Timo Werner, inte minst Kulusevski.
Precis så. Det är många, oftast nämns ju Werner i lustiga sammanhang. Man har ju skojat och raljerat kring att han bränner mycket lägen. Nu gör det ju sig både motståndarsupportrar men också Tottenham-supportrarna själva skrattar ju åt att Werner uttryckte sig att jag är här för att vinna titlar. Det, ja.
Det är ju inte, ja, det var bra. Till och med Spurs-supportrarna som sa liksom så där, varför säger du så för?
Ja, lite så. Men det är väl bra att han kommer med den ambitionen. Det är ju vad alla Tottenham-supportrar vill. Sen kanske inte det sker den här våren då. Men vi får se om Timo Werner stannar kvar. Det ska ju finnas en klausul på lite drygt 200 svenska miljoner kronor då, efter säsongen. Och gör han det bra, då är inte det några stora pengar. Utan då tror jag att Postecoglou kommer att aktivera att, dem.
Allt som allt, de riskar ju ingenting heller här, Spurs. Så att det är väl på förhand är det ju ganska bra deal för alla parter, tror jag.
Ja. Men Spurs nöjer sig inte här, utan de har ju varit väldigt tydliga med att de vill också plocka in en mittback. De har ju haft det ganska stökigt på den positionen den här säsongen. Det har ju varit, i den bästa utav världen så startar ju Romero och Van de Ven, nyförvärvet från, var det Wolfsburg va?
Just det.
Yes, från Bundesliga här då, som har ju varit väldigt lyckosam när han har spelat. Sen drog han ju på sig den där lårskadan här under hösten. Men de två har gjort det väldigt bra. Men där bakom har det ju inte funnits någonting egentligen. Dyer verkar inte vara någon Postecoglou-favorit. Så att han har ju snarare hellre velat spela med Emerson Royal som mittback och även Ben Davis. Men nu har man fått in ett namn som jag ska såklart vara ärlig med och säga att jag inte har sett särskilt mycket. Vi pratar om rumänen Radu Dragosin från Genoa. Men det här var det verkar, han är 21 år gammal, verkar vara en riktig, en högt aktad spelare i Serie A. Och Tottenham har ju varit intresserade en längre tid, vad det verkar. Men här mot slutet av affären så dök ju Bayern München upp. Och det är ju från en annan, det är ju en annan nivå får man ändå säga. Stora mäktiga Bayern München, och de erbjöd dessutom mer pengar än vad Spurs erbjöd. Men Genoa hade redan accepterat budet och det blev upp till spelarna att bestämma då hur, vilken klubb han skulle gå till. Och då kände han att Spurs var här först, vi hade en muntlig överenskommelse och möjligheten till spel också är ju större att gå hit. Så att det blir Spurs, och han beskrivs som en fysisk, väldigt snabb mittback. Precis som Van de Ven. Och det är ju vad Postecoglou verkligen vill ha. Med den högt stående backlinjen, spelare som snabbt kan vända och hinna upp bollar som spelas förbi.
Ja, precis. Han beskrivs ju som att han egentligen har fulla registret. Att han kan även driva med bollen framåt. Jag tycker att han, på sättet han beskrivs, är ju lite som en Van Dijk-typ här. Han är ju ganska stor, han är ju 1,90. Och som du säger, han har varit väldigt hypad i Genoa. Gick ju tidigt till, som han är fortfarande ung, men han gick som väldigt ung till Juventus. Och sen nu senaste tiden varit i Genoa. Så att det här är ju en spelare som jag tror kommer passa perfekt.
Men lite prestigevärden blir det verkligen.
Ja, men jag vet att agenten sa ju själv att han var förvånad att Dragosin var, att han valde Spurs och inte Bayern München. För det är väldigt tydligt att Bayern München är ju på stor jakt efter kanske inte bara en utan flera mittbackar att fylla på med här. Och att inte gå till Bayern München som ju varje säsong har chans att gå för trippen. Mm. Och men där, vi var ju lite inne på det i måndag, så att Postecoglou är ju också en tränare som på så här kort tid kan locka till sig spelare, tror jag. Så att det är en USP som Spurs sitter på nu. Och såklart, ingen kan ju blunda för framgångarna som har varit under hösten heller. Det ska bli riktigt spännande att se.
Och vet du vad jag tror? Jag tror att han går rätt in på söndag mot United. Han blir väl officiell idag, han har allting ska vara klart, så det är bara prestationen att vänta på. Och Ben Davis är ju skadad nu också. Och Van de Ven är igång i full träning. Han kanske faktiskt är aktuell, inte från start då, men är en del av truppen. Men jag tror, med tanke på var han kommer ifrån, han är i full form och är redo. Det ska bli jäkligt kul att se honom. Och värvningarna hittills då under Postecoglou har ju varit fullträffar. Så nu kommer två namn in här, väldigt viktigt för dem, eftersom de har skadeproblem och att de har många spelare iväg också.
Ja, och en styrka som du säger att de också gör de här värvningarna väldigt tidigt, yes, på det här korta fönstret. Mm. Alltså, nu är vi inne på 11 januari och det håller på till 31 och de har redan satt de här två värvningarna. Så att de är ju väl i princip klara.
Mm. Ett lag som inte har satt igång med att skicka ut spelare och ta in spelare, det är ju Manchester United. Vi vet att de har en ny ägare här som ska skjuta till lite kapital, framförallt då i kanske infrastrukturen runt Carrington och Old Trafford. Men det kommer nog ske lite sportsliga förändringar också i Manchester United. De har ju anmält sitt intresse för Evertons centrala mittfältare Onana, som har ju, får de ytterligare en Onana här då. Han har gjort det bra nu i 1,5 års tid i Everton. United är intresserade, men det verkar som att Arsenal är närmast. De letar ju också tydligen efter en central mittfältare, vilket man kan någonstans förstå med tanke på att Thomas Partey har haft sina skadeproblem och Declan Rice är ju allt, alltså han lyckas ju balansera upp det där mittfältet ändå, men jag tror att han vill väl ha kanske lite mer av en åtta roll då, och så får man in en tydligare sexa bredvid honom så att han kan blåsa på framåt. 50 miljoner pund sägs det att han ska kosta, och det är inga pengar i dagens fotboll.
Nej, man har väl inte gått och väntat på att vart Onana ska gå någonstans. Mm. När det ska bli av. Och, ja, men det är ju ganska tydligt att Arsenal, det går inte längre med Thomas Partey. Det var ju väldigt märkligt, för jag minns när han signade för Arsenal och så dök det upp liksom, hans skadestryk. Han nästan aldrig varit skadad i Atletico, och sen bara har det varit massa skador i Arsenal. Så att här letar man efter en ersättare till honom, och ja, Onana hade nog platsat i de flesta storklubbarna. Så att jag förstår att både United och Arsenal då är ute efter honom.
Ja, men han är, det är en väldigt fysisk och bra mittfältare som ser till att hans omgivning kan gå framåt, och så ställer han upp på mittfältet. Men för den saken skulle jag också en bra passningsspelare, vilket man måste vara om man ska upp på den här nivån då. Så vi får se vem som drar det längsta strået här, men det är klart att om Arsenal och United rör av sig i dagsläget så väljer man nog Londonklubben, och där finns ju verkligen en plats att kliva rätt in på då. United dock, som idag då förmodligen kommer att gå ut med nyheten att Jadon Sancho kommer att lånas ut till sin gamla klubb Dortmund. Och det är ju bara ett lån. Det finns tydligen ingen klausul heller på att han ska köpas loss. Det tror jag är liksom för mycket pengar. United kräver nog för mycket. Men och så att vi kan liksom inte summera den värvningen ännu. Men är det 2,5 år han har varit där nu eller? Han kom... Mm. Ja, det är det. Han lämnade ju efter EM 21 då.
Han kom ju före Ten Hag ju.
Just det. Mm. Så han är... 2,5 år är vi uppe i nu. Och hittills är det ju en av de sämsta värvningarna.
Ja.
I Premier Leagues historia får man säga. Alltså vi är uppe... Ja, det kostade runt miljarden.
Ja.
Och han har ju på 2,5 år inte presterat ett skit.
Nej.
Och mår ju tyvärr också väldigt dåligt, verkar det som.
Ja, vi har ju fått höra väldigt lite om vad som sker bakom kulisserna. Vi såg ju när Sancho var utanför truppen och han själv gick ut på sociala medier och sa, när Ten Hag frågade varför, då sa han att han inte hållit nivån på träningarna, och Sancho gick ut och sa att det där stämmer inte. Och sen ska det ju, ja, så det är uppenbart, det uppenbara är ju att det har varit en beef mellan Ten Hag och Sancho, och att Sancho då inte ska vilja be om ursäkt, och han har knappt fått träna med A-laget och sådär. Men exakt vad som har hänt och vad som sker, det är ju ganska ovanligt ändå att det blir så här låst läge. Speciellt med en spelare som kostar miljarden och som har varit så hypad. Ja, nej, det är ju väldigt sorgligt allting. Jag ser mest fram emot att när Sancho kommer tillbaka till Tyskland, han gör sina intervjuer och får frågan.
Ja,
vad är det som har hänt?
Ja.
Sen tillhör han fortfarande United. Så att, precis, han tillhör fortfarande United, så han får ju vara väldigt, väldigt försiktig. Mm. Men jag tror för Sanchos del, han sitter väl bara och väntar på att Ten Hag ska lämna och sen får göra ett nytt försök i United till hösten.
Ja.
Sen är det inte säkert att det blir så, men det tror jag är vad Sancho sitter och väntar på. Och han kommer till Dortmund som ju behöver stärkning, de går ju inte alls särskilt bra den här säsongen. Vi ska ju säga så att det fanns ju rapporter när han även var i Dortmund att det var lite attitydsproblem.
Ja.
Och sen exakt hur stor sanning ligger i det och vad som ligger bakom, det får vi väl se förhoppningsvis. Får vi någon typ av svar på det någon gång. Men ja, det ligger många hundar begravna här, känner jag.
Ja,
så det är väldigt svårt
det.
Att navigera sig exakt vad som har hänt. Mer än att man vet att tränaren och Sancho inte är bästa polare.
Jag tycker väl att det här ändå är en ganska bra lösning för United och Jadon Sancho. Alltså det är en ekonomisk, är det ju en dålig. Alltså United står ju fortfarande för en del av lönen. Sancho går ju också ner i lön. Och det, ja. Återigen, det finns inte den här klausulen heller. Men för Uniteds del handlar det väl om att försöka rädda den här investeringen. Och då är väl det bästa, om man ska låna ut honom någonstans, så är det ju ändå hem till Dortmund, där han var så framgångsrik ändå. Och han har presterat. Sen tror inte jag att han kommer kliva ut i den första matchen efter återkomsten och leverera. Han behöver nog lite tid. Men kan han göra en bra vårsäsong, ja, men då ökar ju antingen om United själva satsar på honom. Han kommer ju aldrig lyckas under Ten Hag, såklart. Det kommer ju aldrig, den där beefen är ju det är ett för stort problem. Jag tror att det handlar om att Ten Hag antingen försvinner eller så får han studsa vidare någon annanstans. Det finns ju engelska klubbar såklart följer honom. Även om Dortmund kanske inte har pengarna att lösa honom i sommar, så finns det ju andra engelska klubbar, Premier League-klubbar, som nog är redo. För han är ju högt aktad trots de här svaga säsongerna bakom sig.
Ja, och det, oavsett vem som har rätt och fel i det här fallet, så är ju ändå pressen här på Jadon Sancho. Mm. För hans karriär, han måste ju rädda den nu. Mm. För att säga att det blir en dålig vår eller att han börjar sitta bänk eller att det uppstår nya problem här. Vilken klubb vill ta i honom då? Men jag undrar om det inte är liksom efter allt det här och säga att han gör en bra vår här då, att kanske leta sig till en annan liga, alltså kanske stanna kvar då i Bundesliga eller röra sig till La Liga eller Serie A. Och bara vi har ju sett en del brittiska spelare som börjar göra det nu. Förut såg vi väldigt sällan brittiska spelare dra till Serie A till exempel. Nu ser vi ändå en del som drar dit, att kanske bara börja om. Och däremot sitter han ju på en väldigt, väldigt hög lön.
Jag menar det. Det är där är problematiken.
Men samtidigt är han ju fortfarande
ung. Ska han rädda karriären måste han ju kliva ner i lön. Det är det kommer handla om i sommar. Eller vara kvar i United.
Och det gör han, ger ju ändå upp. Sen kan ju folk tycka att han ändå får ju, och det gör han får ju fortfarande väldigt bra betalt. Men han ger ju ändå upp ganska mycket pengar här också för att få till det här. Så han vill ju bara bort och göra en bra vår här. Så att det ska också bli intressant att följa Jadon Sanchos vår i Dortmund.
Och Dortmund fortsätter att plocka spelare från Premier League. Den här gången är Chelseas vänsterback / ytter, holländaren Ian Madsen, som Dortmund köper i det här fallet. Och det är väl en betydligt lägre prislapp och lägre lön för dem att betala. Det här förvånar mig lite med Madsen. Alltså det är ju förmodligen ett jättebra steg för honom. Men att Chelsea inte har givit honom möjligheter. Madsen, för de som inte har så bra koll på honom. Han var ju utlånad i fjol. Från just Chelsea till Burnley. Han har ju haft många olika lånesessioner. Han kom ju från PSV 2018. Och sen dess så har han varit i Charlton, han har varit i Coventry, men senast här då, så var han ju i Burnley under deras framgångsrika fjolårssäsong, där han var, enligt Hjalmar Ekdal då, som jag pratat med, lagets absolut bästa spelare och en stor anledning till varför Chelsea, eller Burnley, inte har, det är klart att man har gått upp en liga, men man hade ju större förväntningar på Burnley den här säsongen. Men Madsen var helt otrolig ute på vänsterkanten, dels i poängproduktion, han gjorde mål och assister, men också var en evighetsmaskin som gnuggade från kant till kant. Han gör en bra försäsong hos Chelsea som... Ja, men framförallt spelar han ytter då. Burnley använder honom som vänsterback / wingback. Han har ju verkligen offensiva egenskaper, men har lungor också för att orka upp och ner. Men han har ju, trots att Chelsea haft en hel del problem just ute på den här kanten. Vi har ju sett att Chilwell har ju åkt på skadeproblem. Vi har Kucherejia som ingen riktigt tycker håller måttet. Och nu spelar Colwill där trots att han kanske ska vara mittback då. De har ju laborerat lite med olika lösningar ute till vänster. Gusto spelar där också nu. Men är väl egentligen främst tänkt som en högerback. Så att Pochettino har ju inte litat på honom. Han tycker inte han är tillräckligt bra. Men det förvånar mig med tanke på de rapporter jag hör från att han var så otroligt bra i Burnley. Och ja, jag tycker inte att Chelsea har en säsong bakom sig där man har varit fantastiska som leder till att man inte kan nyttja den här resursen. Så konstigt att han inte fått chansen, men nu går han till Dortmund och det blir säkert kanon.
Det blir säkert. Ja, men det är nog inte helt dumt. De har ju också, det är ingen övergång som har skett nu då, men de har ju Felix Nmecha som ju är både tysk, nu har han ju valt Tyskland, men han har ju dubbla pass. Han föddes i Tyskland och sen flyttade han hans familj som ung till Manchester, så var han ju i Manchester Citys akademi och spelade faktiskt för Englands U21 tror jag till och med. Men nu, så han har ju dubbla pass, men han har väl valt Tyskland nu som jag förstått det. Men Dortmund har väl satt igång någon liten tradition att locka över engelska spelare.
Ja, verkligen. Och det är sen inte helt lätt att få loss dem. Alltså,
nej.
Titta på
men
Belgien.
Det är en tacksam liga för britter att gå i. Den verkligen. Är väldigt fartfylld. Den är också ganska fysisk. Det påminner ju liksom lite om Premier League på det sättet. Även om det är några hack ner kvalitetsmässigt. Och vi ser ju, det finns ju väldigt många bra tränare i den tyska fotbollen, såklart. Det är en stor fotbollsnation. Så
ja, definitivt. Och lätt för spelarna att akklimatisera sig till den tyska kulturen också. Ett lag som kanske måste kliva ut och värva, det är ju West Ham. De åkte på, det var en kostsam match mot Bristol City här i FA-cupen.
Det får man säga.
Dessutom blir det omspel, vilket ju ställer till det ytterligare när man inte har några spelare.
En riktig mardrömsmatch.
Ja, vi vet att Kudos, han har ju dragit till afrikanska mästerskapen. Jobbigt med tanke på hur bra han har varit här mot slutet av hösten. Verkligen tagit sin plats i den där elvan. Paketa har ju gått småskadad en längre tid. Nu var det en rejäl, nu tror jag det var muskelskada, han har problem med sitt knä. Men han missar ju upp till 2 månader. 68 veckor är rapporten på Paketa. Jättejobbigt för West Ham.
Tråkigt för hans del. Tänk att det fanns de här City-ryktena som verkade väl vara, det verkade väl som att det inte var så långt ifrån. Och så hade du den här betting-strulet då, att han ska spela på matcher. Den utredningen pågår ju. Ja, vad tänker vad det kunde ha varit för Paketa?
Verkligen, nej, jobbig. Men han spelar sin livsfotboll får man säga. Men det är lite stökigt då med skador och annat skit. Sen har vi den så otroligt viktiga Jared Bowen. Som ju blir nersparkad i slutet av den här matchen. Och sägs missa då 2 till 3 veckor. Och nu, det är ju ganska få matcher. Men man ska spela det här omspelet. Sen ska man möta Sheffield United. Och det är ju få spelare här som tillgängliga i offensiv väg. Och det är ju inte den bredaste truppen just där framme. Jag bollade upp en lösning här att man skulle gå för Nketiah i Arsenal. Dels för att han behöver ju få mer förtroende. Det verkar inte som att Arteta litar allt för mycket på honom. Och Arsenal behöver dessutom få loss lite kulor här om man ska stärka truppen. Och Nketiah hade ju varit alldeles klockren längst fram i det här laget. Och då skulle man ju, Bowen har ju spelat nia, men kanske är som bäst som offensiv anfallare.
Ja, det är ju inte konstigt att tro att Nketiah kanske är sugen på att röra på sig nu. Någon annanstans. Och
ja, men det, jag fick verkligen
ändå varit kvar i Premier League.
Ja, att han startade matchen mot Liverpool på bänken. Och att de hellre spelade av Havertz som dels används på mittfält. Men också då används som nia när Gabi Jesus är out. Sen är det ju som så, Jesus är out några veckor nu. Då, och man inte tar in en anfallare, då är man nog inte jättesugen på att släppa Eddie. Men ja, jag tror att West Ham hade varit bra steg. Det är nog fler Premier League-klubbar som följer Nketias närmsta veckor här. Om det går att lösa.
Verkligen.
Newcastle kommer väl kanske agera här i januari också, lite som i Spurs. De skulle egentligen behöva agera tidigt då, med tanke på att skadelistan fortsatt är lång, även om många börjar komma tillbaka. Där läste jag först ett rykte i veckan som jag skickade till dig. Skulle säga så att det är något tvivelaktig källa, men det skulle vara att Arsenal fortfarande följer Alexander Isak då och är intresserade. Och där lägger man upp det lite i att Newcastle behöver tänka lite på financial fair play. Och jag tror att många klubbar också verkligen följer Premier Leagues regelverk ganska noggrant. Den här treårsperioden när man inte får göra för stor förlust med tanke på vad som skedde med Everton. Sen tror jag absolut att Isak är en spelare som de verkligen vill bygga på. Men återigen, når man inte Europa i år, vad känner Isak över det? Och Arsenal... Mm. Sägs det då, enligt trovärdiga uppgifter, att när sommaren för ett och ett halvt år sedan, när man tog in Gabi Jesus och Isak gick till Newcastle från Real Sociedad, då valde man lite mellan Jesus och Isak. Jesus var ju billigare, och dessutom hade ju Arteta jobbat med honom i City, så det var väl ett lite tryggare val, och man visste inte om Isak skulle färga på den här nivån. Men man i efterhand känner kanske att Isak är... Jag tror han skulle passa väldigt bra i Artetas sätt att spela. Men det här blir ju ingen billig lösning. Och jag tror väl inte jättemycket på de här uppgifterna, om jag ska vara helt ärlig. Men så dök det upp uppgifter igår om att Newcastle skulle vara på jakt efter Solanke.
Ja.
Vad tror du om det?
Ja, som det är just nu med att de har Callum Wilson och Alexander Isak, så låter det som att det helt plötsligt blir ganska tjockt där på den här anfallspositionen. Sen kan ju Isak användas på lite olika positioner och sådär. Men... Ja, det låter ju lite märkligt som läget är just nu. Men det kan ju vara att en sån som Isak rör på sig.
Ja.
I sån fall, ja.
Men jag tror inte det sker i januari, men kanske efter säsongen då, ja. Att det händer mycket, grejer. Mycket det finns spanska klubbar som följer honom också.
Ja.
Det handlar som sagt väldigt mycket om hur mycket han spelar här nu i vår, om kroppen håller, och men fortsätter han leverera de här målen som han har gjort nu mot slutet, då,
ja.
Då blir han nog väldigt intressant.
Ja, jag tror att han kan välja att vraka i sommar.
Det tror jag också. Och de måste nog kunna erbjuda en Champions League-plats kanske för honom. Han är på den nivån. Och Newcastle som kanske behöver få loss pengar. Vi ska komma ihåg att Newcastle gjorde två riktigt sorgliga investeringar. Ja. So far. Det har bara gått ett halvår. Men man värvade Tonali. Och den... ja, det har ju... Där kan alla historien då. Avstängd ett år. Hittills ett enormt fiasko såklart. Och Harvey Barnes från Leicester. Mm. Som jag tyckte lät som en bra värvning.
Verkligen.
Men där har det varit mycket skador då.
Ja, ända sen Tonali-avstängningen blev verklig så har det ju varit uppgifter om att Calvin Phillips ska in till Newcastle. Vi får se, nu har vi inte rapporterat jättemycket om det den senaste tiden. Vi får se om han plockas in då av Newcastle. Men de har ju också Financial Fair Play att förhålla sig till och har ju spenderat mycket pengar på Tonali, på Alexander Isak till exempel och sådär. Så att ja, vi får se vad som händer. Men det är ju...
Tino Livramento plockade man ju in också för exakt. Han var inte billig, ingen spelare, i synnerhet när du värvar en engelsman från en... Nu var det ju Southampton som ligger i championshipen, men det blir alltid dyrt.
Mm.
Så det finns regelverk att förhålla sig till och det är väl bra det. Det var väl allt för silly season, tänkte jag. Jag tänker vi kan återkomma, eller det kommer vi göra i varje
år. Det är alltid risken när man poddar om silly season, är ju att när man liksom har avslutat så kan ju det ha kommit en handfull nya rykten som kanske är ännu mer intressanta.
Så är det.
Och vissa skrivs av och allt vad det är.
Men då fångar vi upp dem på måndag.
Det gör vi.
Helt enkelt. Nu har vi kommit till att vi ska ta ut årets lag då. Vi är ju halvvägs in i säsongen. Och som jag... Så i början på säsongen, jag tycker många av lagen, alltså det är många som har börjat med den här övningen, Twitterkonton och andra poddar och forum, och tar ut årets lag, och jag har inga synpunkter på de lagen, de ser nästan alla likadana ut, ska jag säga. Det skiljer sig på några enstaka positioner, vilket gör det lite tråkigt, och det blir ju nästan bara de största spelarna som är med. Så jag tänkte att du och jag, vi ska ta ut vårt lag live här, och vi ska göra det som en övning, som så att man får ha max med en spelare från ett lag. Så att om du tar Alisson som målvakt här nu, då kan du inte plocka Salah och Van Dijk. Då har du tagit in Liverpool-gubbe.
Ja.
Och dessutom ska vi göra som så att vi går efter 4-3-3. Och du, eller jag, får vi komma överens om här alldeles strax, får välja, börja med målvakt. Och sen då, om du väljer målvakt först, då får jag välja högerback först. Och sen får du välja mittback, den första mittbacken först, och så vidare. Så att här gäller det att vara lite taktisk. Och jag har bestämt mig för några spelare som jag verkligen vill få in här. Men jag inser ju risken här att det kan vara som så att man blir av med sin gubbe.
Ja, man får vara lite taktisk här.
Ja, vem vill börja?
Ja, det här är, det gäller att som sagt fundera lite.
Ja, men jag kan börja då. Bränner. Om inte ja, du har några synpunkter på det då. Så börjar jag med målvakt. Och då gör jag faktiskt som så att jag... Jag känner att jag vill bli av med lagen där nere. Och jag tycker en målvakt som imponerade igår... och som är högt upp på många listor. Och det här är så här, om man kollar på saves. Du vet vem som leder, som har stått för flest antal räddningar?
Kan det vara Trafford eller? Nej?
Ja, en tvåa. Men det är Fodringham. Ja. Alltså Sheffield Uniteds målvakt. Så det talar väl kanske mer för att man har ett svagt försvar. Men jag väljer faktiskt Bernt Leno, Fulhams målvakt, som jag tycker är en... Ja, men det där har ju blivit bra. Det är ju sjukt vad Arsenal har haft mycket bra målvakt senaste tiden egentligen. Nu har de två väldigt bra. Sen har de ju haft Martinez och Leno. Valde de att inte tro på, men det hade de nog kunnat göra. Men jag tycker han har gjort det riktigt bra i Fulham. Ställs ju på prov, har inte den stabilaste backlinjen bakom sig. Men Fulham gör, tycker jag, som helhet en bra säsong. Och en stor anledning till det är Bernt Leno faktiskt. Så att, ställer honom i kassan. Så har jag liksom bockat av Fulham.
Ja, som sagt, då, det blir ju lite sådär att målvaktspositionen då vill man kanske inte bränna sitt av de här stora lagen, och en målvakt som jag ändå tycker gjort det bra i ett lag som inte har gått särskilt starkt och där jag inte är så intresserad av att hitta spelare från andra positioner, så väljer jag faktiskt Nick Pope i Newcastle, som ju är där strax bakom Pickford i landslaget, är ju där och nosar i truppen, och som jag ändå tyckt har gjort det bra den här säsongen, är pålitlig. Och det har ju faktiskt varit ett Newcastle förra säsongen jättestarka bakåt, den här säsongen inte alls starka, men jag tycker han ändå har varit stabil.
Jag håller med, han kom väl från Burnley för ett halvt år sedan och
exakt. Har gjort det. Han var ju väldigt bra förra säsongen, men jag tycker även han har varit bra den här hösten.
Nej, men den skriver jag under på. Annars så kanske, för vad man har sett då, höstens lag har ju många tagit Alisson, vilket jag definitivt köper. Men även Vicario vill jag hålla högt här.
Ja, verkligen.
Det är väl de två.
Vilken värvning det var.
Ja, det har varit, ruggigt bra. Jaha, då får du välja högerback då.
Det här är ju lite knivigt alltså.
Det är det.
Faktiskt. Men jag tror faktiskt att jag gör så att jag bränner min Liverpool-gubbe här.
Ta Bradley.
Ja, exakt. Bradley. Nej, det får ändå bli Trent.
Ja.
Sen är det ju, det är ju nästan så att... Man nästan kan sätta honom på en annan position också.
Ja, det är så. Men han är högerback på pappret.
Och vi vet alla om hans brister, jada. Men herregud, han är ju verkligen...
Han är tillbaka.
Han är tillbaka och det är så kul att se. Och det finns väl ingen högerback i världen som matchar hans offensiv.
Borde gjort fler poäng, känner jag. Alltså, ribban har ju varit i vägen. Alltså, ja. Han är ju fyller på och gör det bra. Men haft lite otur nästan. Men han är verkligen på gång. Och Liverpool går mot ett intressant... men det känns som att Liverpool var ju svaga i fjol. Och då var Trent svag. De är ju beroende av honom.
Ja, men det är det som är intressant. En högerback som är en så stor del av ett lag. Och hur både offensivt och defensivt hur de ska funka. Och att han har så stor påverkan på laget, det säger en del om hans kvaliteter. Så att jag sätter Trent där.
Ja, bra. Jag offrar ett annat lag då, för en som jag har varit väldigt förtjust i, också bygger på hans offensiva egenskaper. Det är ju Pedro Porro, som jag tycker gör en ruskig säsong i Spurs. Fick ju en ganska tuff start när han kom för lite drygt ett år sedan. Och man kände att nu har misslyckats igen då med en högerback som inte bidrar tillräckligt i offensiv väg, men läcker bakåt. Men nu börjar han ju dåna på offensivt. Vilken klassspelare det är ändå. Sen går ju också att argumentera för, är han verkligen högerback? Men ja, på pappret så startar han där ute till höger. Men fyller ju nästan på i någon form av offensiv mittfältsroll då. Så att många bra i Spurs. Liksom, det går att välja en svensk där och det går att välja spelare längst fram. Men jag väljer ändå en viktig position, känner man. Här har vi båda två offensiva starka högerbackar. Så Pedro Porro får det bli. Och då får ju jag välja mittback här. Då är det min tur att välja först. Och,
här kan vi väl ändå vara lite snälla vad gäller position, alltså höger, mittback, vänster, mittback.
Absolut, det skiter jag i. Ja. Det, ja, men definitivt så. Det, men mittback på pappret ska man vara. Och vet du vem jag tar då? Då plockar jag in Brantwaite i Everton.
Ja, fan, jag hade tänkt ta honom.
Jag tycker han har ju gått från klarhet till klarhet. Och Everton har ju bytt väldigt många mittbackar genom åren och inte fått träff. Tarkowski är jäkligt bra också. Jag ska inte ge det, eller du får gärna ta det, men han har varit riktigt bra också. Men jag tycker mycket så här, Tarkowski har ju varit där en tid nu och provat massa olika backar. Men Brantwaite har gjort det ruskigt bra och jag ser att det är större klubbar som redan, för honom skulle det nog vara bra att köra på minst en säsong till. Men det jag sett av Everton så är en stabil backlinje och han gör oftast riktigt fina insatser.
Mm.
Nu ska du få välja två mittbackar i rad här.
Ja, just det. Då ska vi se här. Jag tycker ju att egentligen så är det inte så. Det finns ju egentligen en spelare på en annan position från det här laget som jag kanske skulle vilja ha med. Men jag säger nog ändå Saliba i Arsenal. Mm. Som sagt, det finns en
mittlinje du får. Just nu är det klart övertag.
Jag bränner med. Men det är klart det finns en mittfältare i Arsenal som jag kanske också egentligen hade velat ha med här. Men jag säger Saliba. Och det är ju en av ligans bästa mittbackar. Så är det ju bara. Och det var ju inte så.
Nej, men man har ju sett de här klassiska årslag då, eller hittills, då är det ju Van Dijk och Saliba. Och det går inte att ifrågasätta. Nej, på något sätt. Vem ska få äran att vara bredvid Saliba då?
Ja, det här är också lite knivigt. För det är, jag sitter och funderar på en spelare i ett lag som ju har överraskat positivt den här säsongen, som har väldigt många bra offensiva spelare också. Men jag tycker ändå att en sån som det får nog ändå bli Pau Torres i Aston Villa.
Mm.
Som får,
lag du får här.
Som får platsen här faktiskt. Så nu bränner jag mig lite. Men jag tycker att han, jag minns i starten på säsongen hade han lite tufft faktiskt, akklimatisera sig till Premier League. Men efter det så tycker jag att han snabbt har kommit in i det och visar vilken klassspelare, att han passar perfekt i Unai Emerys sätt att spela fotboll och har ju lyckats hantera det fysiska spelet väldigt bra. Förutom hans liksom, övriga skickliga egenskaper att läsa spelet och bra med bollen och sådär.
Mm. Ja, men det är ett bra val. Jag känner ju när jag ser din backlinje här att du kommer ju att få väldigt positiva lovord. Du kommer få lovord kring din backlinje. Jag måste ju svara upp här och jag får ju ta Van Dijk då.
Ja.
Jag måste, och det blir perfekt att liksom, vi har Porro där, du har en ung Brantwaite. Vi behöver någon som stabiliserar upp den här
balans.
Backlinjen. Ja, och det är klart att jag tänkte så här, ska jag gå på Salah då? Han är ju min nu, han är så ju redo eftersom du redan har bränt dig. Men jag måste stärka upp min backlinje här, känner jag. Och då blir det Van Dijk som tillsammans med Saliba är ju ligans bästa mittbackar tillbaka. Han var lite svag igår då, men i övrigt så har han ju varit väldigt, väldigt bra. Och han får verkligen inte gå sönder. Det är kul att han är tillbaka efter den där hemska skadan han åkte på från Pickford för några säsonger sedan. Då trodde man kanske att det kan ta slut här, att han inte hittar tillbaka. För att han följde upp det med att vara lite tveksam kanske. Men i år är han ruskigt, ruskigt bra. Så att Van Dijk får hitta in där. Och på vänsterbacken, håll i dig. Här kommer Crystal Palace bidrag, Mitchell.
Ja.
Som, jag tycker han börjar ta för sig även i offensiv väg. Förut var det lite som att det var Palace bara stängde butiken och han inte fick så mycket direktiv och det hände inte så mycket framåt. Men han börjar blåsa på den här vänsterbacksplatsen och gjort den till sin. Och han är helt klart duglig för den här platsen och en av Crystal Palace bästa spelare.
Vi har en trippel att presentera tillsammans med ComeOn som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och jag har hittat något riktigt fint i helgen. Jag vet att Chelsea vinner. De studsar tillbaka efter cupfiaskot. Aston Villa slår Everton. Evertons dåliga form kommer hålla i sig. Och över 9,5 hörnor tror jag att det blir i Newcastle, Manchester City. Så där har ni en trippel ni bör rygga. Trippen är rejält boostad av Common och den finns att rygga på common.com under fliken experterna. Kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Tack till Common som är med och möjliggör Big Six.
Den här är ju, alltså den här vänsterbackspositionen tycker jag är svår. Jag tycker inte det generellt sett är jättemånga vänsterbackar som har övertygat. Och jag kommer inte säga den här spelaren, men Udogi är ju en spelare. Men jag är lite, jag vill nog, med risken för att du kanske väljer några av de offensiva spelarna i spåret före mig då. Så tror jag faktiskt att jag gör lite som du gjorde på målvaktspositionen. Så väljer jag en amerikan i Fulham, Robinson, på vänsterbacksplatsen. Som jag faktiskt tycker, nu blir det kanske lite konstigt där, vi har hittat två Fulham-spelare i säsongens lag. Så jäkla bra har de inte varit. Men, och visst, de har haft lite knepigt defensivt i många stunder. Men jag måste säga att jag gillar honom jättemycket.
Men det är ju lite problematik i nästan alla lag. Vi kollar på City, de har ju Nathan Ake där främst. Man trodde väl kanske att Guardiol skulle ut där.
Men Guardiol har inte varit så lyckad.
Han har inte varit så lyckad. Ake gör det väl bra, men det är liksom inte briljant. Och Robertson har inte spelat. Vi har ju, Roger har redan nämnt, i Arsenal har ju också bytt lite grann med Zinchenko och Tomiasso. Ja, Chelsea har ju ständiga problem på den där vänsterbacksplatsen. Och i övriga lag, ja men han har ju varit rätt bra i West Ham tycker jag. Emerson Palmieri har ju stått för bra insatser, men där kanske jag vill ta in någon annan därifrån. Så att nej, jag tycker väl att vi får, som många tycker ibland, vänsterbackspassen är lite bortglömd. Och den kanske är det i våra årets lag här.
Jag tycker Robinson är ganska bra i liksom duellspelet. Han är bra en mot en och sådär. Och det skulle inte förvåna mig om det framöver finns större klubbar som är intresserade av honom.
Så är det. Då ska du få välja mittfältare här. Då har du just nu då, Nick Pope i mål, Trent till höger, Saliba, Torres, ruskigt bra mittbackspar. Och Robinson där ute till vänster. Då ska du få välja din första mittfältare här innan jag ska få välja två i rad.
Det är sjuka är att jag är fan sugen på en till Fulham-spelare.
Ja, det brände ju där. Jag hade upp honom uppskriven här också.
Ja, det, men men jag slänger in men jag tar en spelare som jag ändå känner att som det finns risk att du ändå kommer ta ifrån mig här nu. Så säger jag James Maddison i Spurs.
Som, det blir din spets på det där mittfältet då.
Ja, precis. Han går väl inte in som sexa direkt då. Men har ju varit fenomenal innan han åkte på den här skadan. Och han har ju varit liksom, han har egentligen betytt allting. Vilken klockren värvning har varit. Och jag förstår, man kunde känna sig, ska han inte gå till en bättre klubb? Men samtidigt var det rätt fullt på de andra storklubbarnas positioner där Maddison då skulle hitta in. Jag minns inför liksom alltså inför Qatar-VM att det var liksom vissa diskussioner, ska han vara med i landslaget eller inte? Så var det så här, men vilka engelska mittfältare sitter på det som Glenn Strömberg brukar säga, double figures. Alltså, det var ju helt sjukt för mig att det ens var någon snack. Och så kom han in i det här Spurs och det var ju som att han har spelat där i 3 år. Varit klockren. Och det är ju liksom en spelare som när motståndarna står där känner att det här kommer bli jobbigt idag. Nej, så otroligt bra på alla sätt.
Ja, nej, han är saknad, men han visade tillräckligt. Han spelade ju många matcher, det var ju inte så länge sedan han gick sönder, men han är, jag rankade honom som säsongens värvning fram till skadan och gör han en fin vår här, då är han ju med och slåss om den titeln helt klart. Ja, Maddison, där har du fin spets. Då har det blivit dags för mig att ta två raka mittfältare här då. Och jag gör som så att jag tar Rodri från City. Jag tycker han i sin frånvaro framförallt då, har visat hur viktig han är för City när han har haft de här dumma avstängningarna. För det är väl det man tycker på minus då. Han tar lite för mycket onödiga värvningar. Men jag tycker att han är kanske världens bästa sexa och inte bara att han liksom håller ihop det här mittfältet, utan också för att han bidrar i, med sitt fina passningsspel och även ibland lossar bössan då. Så att jag kör Rodri på det centrala mittfältet, och då har ju du din nummer 9 klar sen kanske då längre fram. Mm. Men jag tar in från mittfältet då. Vi behöver lite ytterligare kreativa fötter. De kanske hade fått spela ihop då. Om han inte hade slarvat med spelandet då. För jag tar in Paquetá bredvid.
Ja.
För att låsa en West Ham-spelare där. Jag är väldigt förtjust i den här spelaren, som inte bara, jag tycker han visade det. Nej, men han är ju bra. Jag tycker så här, andra halvlek mot Spurs på bortaplan när West Ham vinner den här matchen. Alltså det är inte bara en brasse med fin fot att sätta Bowen och Kudos i lägen, utan han tar ju slitet också på det där mittfältet. Mm. Alltså, han är en hårt arbetande spelare, vilket jag förstår varför Pep vill ha honom. Han och alltid sådär, när Pep vill ha honom, då vet man att det är en då är en bra fotbollsspelare helt enkelt. Mm. Och jag är väldigt förtjust i honom. Jag tror att det blir större uppdrag för honom så fort den här spelskandalen, ja, det är återigen bara misstankar hittills då, men så fort det löser sig så kan det nog bli större uppdrag för honom då. Så Rodri, Paquetá på det mittfältet, och då har du en mittfältare och två mittfältare ska du få ta ut nu.
Precis. Jag slänger in Pascal Gross.
Oj, Grosshandlaren dyker in.
I Brighton. Ja. Bortglömd. Lite skulle jag säga. Plus ja. Att det handlar om att spara lite spelare här också. Mm. Faktiskt. Jag tycker att han, nu ska man säga, det finns nästan som två halvor av Brightons säsong här. Mm. Minns liksom säsongsinledningarna när vi pratade om att, ja men herregud, det här Brighton kan ju slåss om Champions League-platser. Sen har de haft en rejäl dipp den senaste tiden. Men den som jag ändå tyckt har hållit konstant hög nivå är ju faktiskt Pascal Gross. Det säger någonting också om De Zerbis fotboll. Han har ju fått, det är så många spelare som liksom, jag menar, Dunk har ju varit en ganska bra mittback. Mm. Jag menar, Dunk som man väl, eller i alla fall jag hade ju nästan tänkt, det är väl liksom en nedre halva nästan championship-back, men har fått honom till att bli en jättebra back. Jag tycker faktiskt Pascal Gross gör en väldigt, väldigt fin säsong i Brighton. Men det är som sagt, det är lätt att glömma bort lite. Det är klart, han kommer ju inte undan heller att de här svaga insatserna som har varit den senaste tiden. Men sett över en hel höst så tycker jag faktiskt att han har varit riktigt, riktigt bra.
Ja, alltså så här, Brighton, de har ju haft en tuff säsong, eller det beror ju på vad man ställer. Man har ju så högt ställa förväntningar på dem, alltså sett till vad de spenderar egentligen och vad de har tappat, så kanske man inte ska kunna vara så mycket bättre än vad de har åstadkommit. Men vi vet att De Zerbi snurrar ju en del i den där elvan, och ingen går säker, förutom då kanske Gross, som ju i stort sett spelar allting och nästan alltid 90 minuter, producerar framåt och är en jäkligt nyttig spelare för honom. Så att jag köper verkligen, det är nog Brightons bästa spelare i år. Om han hette Solly March eller Mitoma i fjol, så är det nog Gross hittills då som har varit bäst. Ja, och så ska du få ta in ytterligare en gubbe då.
Ja, vi kör väl någon slags 4-3-3. Ja. Så det blir ju lite vanskligt, man pratar offensiva spelare och lite vissa spelare kan ju spela som blir som någon slags yttermittfältare, ytterforward. Så därför det är lite lurigt här när man ska slänga in och vem man faktiskt ska ta in och sätta på ett mittfält här. Men jag tycker ändå faktiskt att en spelare som, även om det mest har varit den senaste tiden, så slänger nog ändå in Cole Palmer faktiskt.
Ja, du gör det.
Mm. Ja,
det är ett offensivt balanserat mittfält.
Ja, det får man väl ändå säga.
Ja, men det är
en bra backlinje.
Ja, det är det verkligen.
Men jag tycker faktiskt att han har visat vilken klassspelare han är. Och han kände väl uppenbarligen att i City så är det ändå lite för trångt. Men det var ju ändå spelare som var och knackade på startelvan i City. Och det är väl kanske enda positiva av Chelseas säsong faktiskt. Ja. Och jag tycker att han, nu är han ju liksom en nyckelspelare i det där cirkuslaget på Stamford Bridge. Men han är så pass pålitlig. Jag tycker just den här jämnheten som man har hittat nu sista delen av den här hösten in på vintern.
Ja, jag skriver under på det. Ja, nu kommer det absolut kanske kunnat användas som en ytter också, men det går att vara spets på det mittfältet definitivt.
Absolut. Nu kommer väl det kanske roligaste delarna då.
Ja, men jag är inte klar.
Nej, just det, du har inget kvar.
Jag ska få ta två här nu. Ja, nu får jag ta...
Har du två kvar?
Nej, men alltså jag är ju... Nu ska jag välja en mittfältare. Ja, och sen får jag börja välja en forward. Mm. Och då kan vi väl börja från höger då, om vi vill göra... Eller spelar ingen roll. Vi kan börja från höger. Och då tar jag Declan Rice. Så jag får ett ganska bra mittfält här.
Mm. Ja.
Rodri, Paqueta, Rice. Det hade inte varit helt fel. Men ja, jag behöver väl... om vi sa att Maddison är årets värvning så flåsas väl han i nacken utav Declan Rice. Som ju har motsvarat de högt ställda förväntningarna vi hade på honom. Och varit Arsenals bästa spelare.
Det ligger ju någon slags förbannelse över den här miljardprislappen.
Absolut.
Men han har ju verkligen svarat upp till den.
Ja, han har varit otroligt bra, måste jag säga. Och jag är oerhört imponerad av hans första halvår. Även om Arsenal inte har blivit så mycket bättre. Och jag är glad för att... jag bränner min Arsenal-gubbe här. För att i anfallet så går det inte att hämta hem någon från Arsenal den här säsongen hittills. Vill jag ändå påstå.
Nej, men det är väl framförallt Arsenals mittbackspar och Declan Rice.
Ja.
Som gör de spelarna som har stuckit ut.
Verkligen. Du, nu är det tuffare.
Mm.
Men... jag vänder mig till Wolves här när jag väljer högerforward.
Jag kunde nästan ana det.
Ja, för det börjar bli lite tungt. Men, alltså egentligen skulle man vilja ta Neto. Men lite för lite speltid här. Han har ju varit skadad. Och ja, han används väl... jo, men jag skulle ändå säga att Hichan ändå används ute på en kant. Men kan även vara centrerad. Men det är en jäkla fin säsong han gör. Koreanen som ju faktiskt har nått upp till 10 kassar och 3 assist. Mm. Det är starka papper.
Mm.
Och han har ju varit alltså,
ja, jag trodde faktiskt att du skulle ta Neto först.
Ja, men jag då kan du ta honom. det är det fina för dig. Ja. Men jag tycker ändå att gör du 10 kassar och att Neto har varit skadad här på slutet, men då måste han få synas i det här laget. Jag gillar också hur hårt han arbetar. Vilket väl liksom... ja, han är ju... Son. Från... vad säger man? Son från Wish, va?
Ja, exakt.
Han är ju verkligen en... liksom en fattigmansson.
Ja, det var väl Pep som kallade honom för The Korean Guy.
Ja, just det, precis. Ja. Ja, men han är, jag är imponerad av honom och bidrar både i pressspel och med målleverans då. Så Hichan ute till höger. Och då ska du få välja en högerytter, ja, en ytter och en anfallare.
Ja, Mia. Du köper väl att jag sätter Jared Bowen som en ytter.
Absolut.
Bara.
Absolut.
Ja. Han kan ju spela på många positioner. Jajamän. Det här jag menar lite med så här mittfältare, yttermittfältare. Det är ju lite sådär, man kan ju dribbla lite vilka positioner. Men herregud vilken säsong han gör. Jag tycker ändå man såg glimtar förra säsongen, även om West Ham hade det ganska tufft. Men nu, alltså det är flera gånger man ser också vilken... alltså, vilken touch han har. Han kan ju få de här, som vi vet att West Ham gärna skickar, lite längre bollar. Och han kan ta ner dem liksom på foten så att det bara stannar. Så det är nästan som, det är väldigt obrittiskt. Alltså, det är nästan som liksom argentinsk teknik ibland. Och sen har han ju varit inne i sånt målstim också. Och varit en stor anledning till varför West Ham har lyft så här mycket den här säsongen. Alltså, nej, jag såg inte riktigt den här hösten komma för Jared Bowen. Alltså vilken definitivt en av höstens absolut stora utropstecken den här säsongen.
Nia,
tråkigaste valet, mest självklara valet. Erling Haaland.
Finns ju ändå några alternativ. Du har ju även Solanke att kunna välja. Men
absolut.
Ja, det är klart man...
ja, han måste ju ändå in och representeras.
Jag kan ju inte ta honom.
Nej,
så det hade varit jävligt genant
han
om
måste,
inte hade haft honom.
Nej, och... jag menar, vilken annan City-spelare skulle jag välja?
Leder skytteligan, då är man given i en sån här.
Ja. Det blir alltså med de här skadade spelarna att man, det går ganska fort till att man nästan glömmer bort dem lite. Men ja, kommentarer överflödiga. Det är liksom...
nummer ett.
Vi får väl se vart den här säsongen slutar någonstans om man kan tangera. Vad blev det? 38?
Ja, det blir ju svårt med de här skadorna. Ja. Men det är klart, han kan göra... i fjol var han ju bättre under hösten än våren. Så att han behöver väl spurta här nu. Men det blir väl svårt. Men nosa på 30 gör han nog till slut ändå.
Ja.
Bra val får jag säga. Då är det min tur att välja de två sista då. Innan du får ta din ytter. Och jag har ju faktiskt möjligheten att ta Solanke. Men jag har också möjligheten att ta Ollie Watkins. Eftersom jag inte tagit någon från Aston Villa.
Och ja, det får jag väl ändå bli. Jag är ruskigt svag för Ollie Watkins.
Ja, jag är det. Alltså han är ändå på en... Liksom Solanke kan ju nå dit. Men Watkins är en nivå upp. Ja, det är väl Salah som leder poängligan. Men strax bakom så är det väl ändå... Mm. Jag hade kunnat ta Isak också, men jag har inte tagit någon från Newcastle ännu. Men jag kommer ta en ute till vänster. Men Ollie Watkins, fantastiskt bra. Som framspelare, river upp sår och som avslutare. Något blekare här mot slutet, men övertygad om att han kommer kliva in mot en riktigt bra säsong. Och i allra högsta grad med i diskussionen kring vem som ska ta den där platsen bakom Harry Kane i sommarens Europamästerskap i Tyskland. Och sen avslutar vi med Gordon, Anthony Gordon. Mm. Såklart, ute till vänster där han trivs allra bäst. Gör en riktigt fin säsong. Jag var lite tveksam över värvningen när han kom från Everton förra januari förra året. Och han sprudlade inte direkt, även om han alltid bidrar, för han jobbar ju så jäkla hårt. Men nu har han även har en offensiv ytterposition i den typen av klubb. Då måste du förvänta dig poängproduktion också. Det går inte bara att vara en bra pressspelare, utan du måste leverera. Och det har verkligen Anthony Gordon gjort. Så det känns jäkligt fin här ute till vänster. Alltså, de jobbar hårt, de här tre anfallarna. Det är ingen som står still och bara väntar in bollarna, utan både Gordon, Watkins och Hishan kommer att jobba hårt. Det är sjukt att ingen av oss har med Salah i årets lag, men jag tror folk förstår varför då, att vi har tagit Trent och Van Dijk här. Precis. Och det hade varit segt om båda vi hade bränt. Ja, det går ju för sig att ta någon annan Liverpool-offensiv. Man skulle kunna argumentera för faktiskt en Nunez som nia då också, även om man ibland blir helt galen på honom.
Mm. Nej, precis. Jag tror att hade vi tagit ut höstens lag så hade det varit ganska likt. Det är klart, det kan inte hade varit 11 likadana.
Nej, men alltså 8-9 gubbar är ju då ska du få ta en vänsterytter innan vi är klara.
Ja, och jag är faktiskt, det kittlar lite att faktiskt få in en svensk här.
Ja.
Och det här är...
Jag har skrivit upp honom.
Ja, det här är faktiskt en, om man tittar på assistligan så är det alltså bara Salah, Ollie Watkins, Pedro Neto och Trippier som har fler assist. Och det är Anthony Lange.
Ja.
Så står alltså på tvåsiffrigt vad gäller poäng totalt då, 4+6. Den här säsongen. Och det är ett lag också som har ändå haft det ganska tufft. Och jag tycker han har imponerat från start.
Verkligen.
Och blivit en nyckelspelare i detta Nottingham. Som dessutom då, som vi har varit inne på, bytt tränare och han fortsätter leverera. Jag tycker att han visar att han kanske inte är... Alltså missförstå mig rätt här, United bra. Nu är inte United bra, men United ska ju ändå vara på nivå att de ska ha de allra största spelarna. Men jag tycker att Nottingham är kanske lite för liten klubb, lite för liten scen för Anthony Lange. Ett hack upp till liksom Europaplats jagande Premier League-klubbar, där tycker jag att han hör hemma. Och han gör en jättestark höst här.
Ja, jättefin och sett till förväntningar också och spelet vi ändå spelar här nu så tycker jag definitivt
han. Men det är klart, en Pedro Neto som kanske är lite mer till höger egentligen, men skulle kunna få plats här också.
Ja, nej, men det är bra att vi får in en svensk. Alltså Kulusevski skulle man faktiskt kunna välja in här också. Om man inte hade bränt sig. Son såklart, om man beror på vad man ställer honom, men får man ha Bowen på en kant så tycker jag definitivt att man hade kunnat ha Son på en kant. Så att det finns möjligheter för dem också. Vi har ju missat flera spelare, det får ni vara inne och påpeka idag. Men jag tycker ändå att de här lagen blev ganska bra. Och då får väl lyssnarna då gå in och rösta sen då på Twitter.
Ja, jag vill gärna höra, hur kunde ni inte välja den här spelaren? Ja. Det var ju bara öppet att ta honom.
Precis, vi har ju garanterat missat någon. Men vi kan dra ditt då. Nick Pope i mål, Trent högerback, Saliba, Torres, Robinson till vänster, Madison, Gross, Palmer. Sen har du Bowen, Haaland, Elanga där uppe på topp. Jag kör Leno i kassen. Sen har jag Porro, Brantwaite, Van Dijk, Mitchell till vänster, Rodri, Paqueta, Rice. Och sen har vi Hishan, Watkins och Gordon uppe på topp.
Alltså, jag känner väl att så här, Pascal Gross och Robinson... Ja, det är gränsfall om de är inne på höstens lagar. Men det handlar ju också om lite taktik.
Verkligen.
Jag menar... det är inte, hur många lag är det som har verkligen imponerat på en den här säsongen? Nej. Alltså det är väl, vi är väl uppe, det är väl sex lag kanske. Liksom. Så att det blir ju, någonstans får man ju plocka de här blåbären också.
Kul övning tycker jag.
Ja, faktiskt.
Får man diskussioner kring spelarna också. Och vi får väl göra det här sen när säsongen är klara. Får vi se vilka som om det har tillkommit några och vilka som har försvunnit.
Och då är det också kul att påminna om vilka vi hade valt.
Ja,
hur
precis.
Fan kan du ha honom?
Ja. Ja. Ja, men roligt. Bra Björn. Då känner jag att vi klarar, hinner liksom inte snacka upp helgens matcher, men det är, för de pratar, och det, vad ska vi säga? Alltså det är Spurs, vet du, United Spurs på söndag blir ju väldigt intressant.
Mm.
United behöver ju verkligen en trepoängare där. Och Spurs då, som har fått två nyförvärv, får se om någon av dem går in i elvan då, i Werner eller Dragusin. Och sen har vi på lördag också Newcastle City, så det är två riktigt fina matcher den här.
Ja, det är det. Börjar ju på fredag med ett riktigt ruskigt bottenmöte där, Burnley-Luton.
Ja, det är en mardröm.
Sexpoängsmatch och allt vad det där blir väl 0-0 då, bara för det.
Hjalmar som för övrigt är i full träning här nu då.
Kul att ha.
Han kan nog vara med i truppen. Men det verkar, inte från start då, men kanske i start i nästa match i Premier League, City borta.
Mm. Den vill man ju nästan inte spela.
Nej, mardröm. Fullständig mardröm. Ja. Ja. Men bra Björn, tack för idag.
Tack själv.
Och tack till alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka på måndag igen som sig bör. Trevlig helg!